Välkommen på en vandring bland våra grundlagar. Jag heter Olof Pettersson.
Regeringsformens 9:e kapitel, finansmakten. Det handlar om statens inkomster i form av skatter och avgifter och statens utgifter som regleras genom budgeten. Det här kapitlet tar också upp penningpolitik, valutapolitik och Riksbankens ställning. Den här delen av grundlagen går ju väldigt långt tillbaka. I själva verket så kan man se uppkomsten av en stat runt om i Europa har att göra med att staten får ökade åtaganden framförallt när det gäller krig och krigsföring och behöver därmed ökade inkomster, framförallt skatter. Det kan vara tullar och annat också, men skatterna växer i betydelse som inkomstkälla för staten. Och vem betalar skatter? Jo, det är folket i olika skepnader och folket börjar ställa krav. Och det här är embryo till parlamenten och riksdagens ökande makt. Riksdagen ställer krav på att få bestämma om skatter och i ökad grad också när det gäller utgifterna, hur kungen och sen regeringen ska använda skattemedlen. Så de allmänna grunderna går långt tillbaka i tiden. Men en mer konkreta utformning av det här kapitlet, då räcker om man går tillbaka några årtionden. Vi hade i Sverige i början av 1990-talet en djup ekonomisk kris som framförallt var en statsfinansiell kris. Jag var med i den utredning, så kallade ekonomikommissionen eller Lindbeck-kommissionen, som la fram förslag 1993 om hur man skulle kunna strama upp budgetprocess och mycket annat. Vi konstaterar då att ekonomins kris var också en politisk kris, så att det gällde att reformera då de ekonomiska beslutsfattandet men också en del politiska institutioner för att kunna strama upp statens kontroll över inkomster och utgifter. Riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten samt om statens budget. Det går ju tillbaks till den här gamla tanken att, som det hette då i 1809 års regeringsform, svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas av riksdagen alena. Och det följer, i, som det står i dagens regeringsform, riksdagen är folkets främsta företrädare. Om det är folket som ska betala skatter så är det också folkets representanter som ska bestämma. Och man talar ju då om statens inkomster, det är samma som skatter och avgifter. Statens utgifter, det är det som handlar om budgeten. Regeringen lämnar en budgetproposition till riksdagen, står det väldigt kortfattat. Om det vore så enkelt, man kan gå in på regeringskansliets hemsida och på finansdepartementet. De är luttrade, de vet hur stort arbete det är bakom att ta fram en proposition. Det följer, budgetåret har sin egen rytm. Och det här är vad som händer före det år som budgeten ska gälla. Det är prognoser från myndigheterna. Det läggs fram en ekonomisk vårproposition som är mer inriktning. Det ska beslutas i riksdagen. Regeringen överlägger om de stora prioriteringarna i budgeten. Så läggs en budgetproposition och den behandlas i riksdagen. Först har man ett rambeslut och sen beslut inom de enskilda utgiftsområdena. Tills det skickas tillbaks till regeringen som ger instruktioner till myndigheterna genom regleringsbrev om hur man kan använda pengarna för det kommande året. Beslut om budgeten då gäller det följande budgetåret. Så man, i princip så tar man budgeten för ett år i taget, även om det också finns möjligheter att fatta mer långsiktiga beslut. Och budgetåren, det är numera kalenderår. På 1970-talet lade man om det. Och det är riksdagen som beslutar. Budgeten ska bestå en beräkning av inkomsterna. Men vet ju aldrig riktigt hur mycket skattepengar som kommer att komma in. Det beror på hur livlig ekonomisk aktivitet det kommer att vara. Om det kommer att vara högkonjunktur eller lågkonjunktur. Men man gör så gott man kan en beräkning av inkomsterna. Och sen så får man då anslå så mycket pengar som man tror sig veta att få in genom skatter. Och anslagen ska då vara för bestämda ändamål. Man kan inte ta allt för stora klumpsummor, för då skulle ju i praktiken riksdagen avhända sig sin beslutsmakt, utan de går in 27 utgiftsområden och inom de bestämda anslag den myndigheten ska se har si och så mycket för det och det ändamålet. Det finns då vissa undantag från de här huvudreglerna. Justeringar. Naturligtvis kan det hända saker under resans gång. Så i samband med vårbudgeten läggs fram så kommer också en vårändringsbudget som gör modifieringar, men då måste riksdagen ta ställning till den. Om det skulle knipa, om en regeringsbildning sträcker ut väldigt långt i tiden på hösten så man inte kan ta fram en budget, så kan man ha en reservlösning, en tillfällig budget i nödfall. Det är som en säkerhetsventil. Och så finns det en bestämmelse om riktlinjebeslut som gör det möjligt att fatta lite mer långsiktiga beslut. Det är ju många av statens beslut som har en räckvidd långt utöver just kommande året, budgetåret. Så det finns en möjlighet att planera på lite längre sikt. Utan då att allt för mycket binda upp kommande riksdagar och de val som ska då påverka politikens inriktning. Så det är en avvägning mellan långsiktiga beslut, men också att varje riksdag måste ha makt att kunna besluta om utgifter och inkomster. Anslag och inkomster får inte användas på annat sätt än vad riksdagen har bestämt. Och det är ganska självklart, annars så skulle ju riksdagens makt urholkas. Och det följer av den här riksdagens makt att besluta om inkomster och utgifter. En öppen fråga är om regeringen kan avstå från att använda sånt som riksdagen har beslutat. Det får bli en fråga för politiskt ansvarsutkrävande om sånt skulle hända. Och så har staten har tillgångar och åtaganden, och de är det regeringen som förvaltar. Regeringen styr riket. Så det finns en arbetsfördelning, en maktfördelning här mellan regeringen och riksdagen. Det är riksdagen som fattar besluten, men sen så överlåter man då att under parlamentariskt ansvar och ekonomiskt ansvar förvalta de medlen. Och eftersom det är regeringen styr riket och myndigheterna lyder under regeringen, inte under riksdagen. Så det är en slags överförande delegation av befogenheter. Så har staten tillgångar. Man kan äga företag och statliga bolag och mycket annat. Vad händer om staten vill sälja ut, privatisera till exempel? Då finns det en lag, budgetlagen, som ger en viss gräns. Alltså är det mindre värt, då kan regeringen fatta beslut. Men större utförsäljningar, då går det över till riksdagen. Och regeringen ska efter ett budgetår i slut lämna en årsredovisning för hela staten. Den ska lämnas till riksdagen, och det är en förutsättning för riksdagens kontrollmakt. Det står ju att riksdagen ska granska rikets styrelseförvaltning. Då måste man ju kunna se hur har regeringen skött det här uppdraget att förvalta utgifterna som man har beslutat om. Och enligt budgetlagen så ska den här årsredovisningen bestå av resultaträkning, balansräkning, en finansieringsanalys. Och om det är någon som vill veta vad händer med budgeten, stämmer utfallet sen? Ja, då ska man gå till årsredovisningen. För där finns en redovisning, en jämförelse mellan det faktiska utfallet och det som man hade tänkt planerat genom budgeten. Och så finns det då, det här är ju naturligtvis bara grundreglerna. Det finns ju väldigt mycket detaljregler om hur det här ska gå till. De hittar man dels i riksdagsordningen och framförallt i budgetlagen. Sen innehåller det här kapitlet också bestämmelser om valutapolitiken. Och här har regeringen det övergripande ansvaret för valutapolitiska frågor, till exempel om växelkursregim. Och det där följer av att vi är med i EU. Vi har ju inte euron, men vi är med i delar av man kallar den ekonomiska och monetära unionen, EMU, dess första och andra steg. Och det andra steget där vi är med, där har EU genom den här unionen bestämt att det ska finnas en självständig riksbank, och också hur arbetsfördelningen, befogenhetsfördelningen när det gäller valutapolitiska frågor ska se ut. Och i Sverige har vi en kort lag om valutapolitik som fixerar det här. Den här paragrafen handlar om Riksbanken. Till skillnad från de flesta andra statliga myndigheter som lyder under regeringen så lyder Riksbanken under riksdagen. Och dessutom de har ansvar för penningpolitiken och har en stor grundlagsskyddad självständighet. Man kan inte utifrån, inte heller regeringen, lägga sig i hur Riksbanken sköter sitt uppdrag när det gäller penningpolitiken. Den här paragrafen ger också grunderna för organisationen. Det finns en riksbanksfullmäktige som består av riksdagsledamöter vars viktigaste uppgift är att utse en direktion som består av yrkesekonomer som sköter penningpolitiken och i spetsen för den står riksbankschefen. Det finns ju naturligtvis närmare bestämmelser, de finns i riksdagsordningen och i en särskild lag, riksbankslagen. Och till sist, det är bara Riksbanken som har rätt att ge ut sedlar och mynt. Och i riksbankslagen finns närmare bestämt hur det här ska gå till. Där står till exempel att penningenheten i Sverige kallas krona. Och det är Riksbanken som bestämmer vilka mynt som ska finnas och de ska se ut. Sedlarna, säkerhetsdetaljer och mycket annat.